Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Läget är tufft.
Det var en seger för Malmö FF, men en förlust för svensk fotboll.
Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från. Nu krävs ett smärre mirakel.
Det står fyra man som ska inte få det med frågor.
Fy fan vad det är.
Det är att fina scen till ett intressant till Tyskland.
Avsnitt 10 väntar av blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Ja, ni som inte har hängt med så finns det ju många avsnitt att lyssna på. 9 tidigare helt enkelt. Detta är det 10:e där vi har gett oss an agenter. Det handlar ju om att det är jag och Erik Edman som brottas lite i vad som är kris i svensk fotboll. Och Erik, förutom 3 mästerskap och ett gäng titlar i Sverige och spel i Premier League och Frankrike och så, du har även brottats som agenter, eller hur? Och de spelar en roll i en spelarkarriär.
Ja, men det är klart de gör. De får en allt tydligare och starkare roll inom både svensk och internationell fotboll. Så det är klart att de påverkar just det här med spelutveckling som vi har varit inne på många gånger under den här programserien eller poddserien.
Ja, och vi ska helt enkelt prata med lite agenter och folk om förbundet och spelarföreningen för att gräva lite med det här. Och som sagt, vi hör gärna av reaktioner, tankar, idéer. Bara mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriv till oss på sociala medier. Och helst av allt, skicka några ljudklipp så kan vi ha det när vi stänger den här podden strax för jul med lite ring P1-kopia helt enkelt. Men nu ger vi oss in i avsnitt 10 som handlar om agenter.
I takt med att pengarna inom damfotbollen ökat så har även agenterna blivit fler. Och konkurrensen om de största spelarna har hårdnat. Den tidigare damallsvenska mittfältaren och tv-experten Lisa Ek har blivit en maktfaktor. Hon var bland annat involverad i rekordövergången då Hanna Bennison skrev på för Everton. Och hon representerar idag en rad stora svenska spelare.
Alltså, jag har ju varit en av dem som har suttit ganska lugnt i båten skulle jag säga senaste året, för det har varit en diskussion som har varit senaste åren. Men nu, och det kanske hänger ihop med att damerna också nu misslyckades i veckan, nu börjar jag också känna så här, fan, det är någonting som vi behöver vrida på här. Och jag har ganska mycket tankar runt det. Sen så tror jag att det finns många människor som har många tankar runt det. Så att jag tycker det är en intressant diskussion. Jag är glad över att det pratas om det.
Om man ser till agenters roll så har ju agenter stort inflytande på något sätt på spelare och spelars karriär. Och man kan ju ibland känna kanske att varför gick den spelaren dit? Det kanske var det mer pengar än något annat. Och hur känner du på det ansvar som agenter har?
Men alltså jag tycker det finns 2 olika ansvar. Det finns massor olika ansvar, men framförallt 2 olika ansvar som en agent har och som egentligen alla som är nära spelarna har. Och det som jag tycker generellt, diskussionen i svensk fotboll, pratar man mycket om laget, hur måste vi träna, hur ska vi organisera oss, hur ska gruppen hur ska vi förändra liksom, metodiken? Men jag tycker sällan jag hör att man pratar om Inter. Och att vi faktiskt, som jag ser i alla fall, vaskar individer inom svensk fotboll. Så att det är en del att jag har en hel teori om det. Jag vet inte om ni orkar höra den. Men kortfattat så är det ju alla som är nära en spelare och en individ har ett ansvar att hjälpa den på olika sätt. Jag ser det som att det finns tre olika typer egentligen av fotbollsspelare. Dels är det den traditionella talangen. Talang är inte ett ord som jag tycker om, men som man benämner talang. Som kanske har skillsen och som man ofta blir frustrerad över att passen att de inte har mentaliteten. Liksom. Då hade de varit bäst i världen. Och sen finns den andra typen som bara har mentaliteten och kanske har ganska mycket lägre skills. Fortfarande höga skills för att vara på toppnivå, men som framförallt har rätt mentalitet. Och sen är det den tredje typen som alltid kommer lyckas, och det är den som har båda två sakerna. Och den som har båda två sakerna, det är väldigt få spelare, kanske kommer upp en var 50 år. Så de är bara att låta vandra på. Men jag tycker de här andra två typerna, att vi är för dåliga på att hjälpa dem som individer. Och det tycker jag ser i ledarskap, agenter som spelarna nära, men också föräldrar och alla människor som är nära spelarna från det att de är väldigt små. Jag tycker det är så lätt att glömma bort individerna, och kan vi bara få fram 11 superindivider till av allt det utbudet som vi har, förhoppningsvis mer än så, då har vi ju ett världsklasslag.
Det låter som att du ändå vill kritisera lite grann att tränarutbildningen och kapaciteten hos tränare då ju, när det gäller att kunna se potential på olika sätt. Allt från talanget till kämpen. Att vi behöver jobba betydligt mycket mer med kompetensen på tränarsidan.
Ja, alltså, jag har ju gått advanced tränarutbildning själv. Så att jag har ju inblick i den. Och det var ju lite runt det mentala och runt hur man ska balansera upp. Men jag tycker det var alldeles, alldeles för lite. För att det är ju hela nyckeln till att lyckas. Nu såg jag att det hade kommit ut från förbundet någon fotbollspsykologiutbildning för tränare. Och det känns ju helt rätt. Att man får fler sådana initiativ. Men samtidigt handlar det ligger inte bara på tränaren. Utan det ligger på alla runt omkring. Och agenter har en jätteviktig roll där. Att titta hur balanserar vi upp den här spelaren. Och det tycker jag leder in också i det andra området som vi har ett ansvar. Och det är det här. Vilken spelare ska gå till vilken klubb? Och vilken spelare ska gå utomlands när de är 28? Vilken spelare ska gå utomlands när de är 18? Och lära känna spelarna så bra att man faktiskt vet att ja, den här spelaren kommer inte må bra i en miljö som är osäker och otrygg. Hon eller han kommer behöva, jag kanske hade mått bäst av 5 år till. Och att hela tiden var, vi ska ju finnas där för spelarna som agenter. Och det är ju, det är lätt att säga. Sen kollar man på att 90% av alla stora agenturer vänder sig emot regelverket. Som innebär att spelarna betalar mindre till agenterna. Så att det är så här, det är därför man ska ha en agent. För att de ska kunna balansera även där. Och det finns ju inte en 18-åring som inte tror att det bästa för dem är att spela i en högstatusklubb. Och att de ska alltid visa dem. Och då måste vi balansera upp det.
Du har en klient som ju du hade i Madeleine Janogy, som ju hon har varit öppen med det. Jag menar, hon fick sitt genombrott i Piteå och VM, flyttade sen till Wolfsburg och det blev inte alls bra. Vad har du lärt dig av det?
Alltså, jag har ju pratat jättemycket med Madde om det här och jag känner att hon är alltid uppriktig mot mig. Hon berättar inte det här ens för sin familj, att hon mådde dåligt. Så det var ju någonting som hon bar med sig. Att hon inte sov på nätterna, det visste ingen om. Utan hon var ju expert på att hålla uppe någon slags fasad av att hon mådde bra. Hade hon inte gått till Wolfsburg, då hade hon kanske dealat med det där i 5-10 år till. Det är ingen som vet. Så att i just den situationen så jag analyserade det i massor. Men jag tror faktiskt inte att jag hade kunnat gjort någonting annorlunda där. Sen vill man ju alltid att spelarna ska känna att de kan öppna upp. Och även om de kan öppna upp för sin familj eller sin syster eller sin pappa eller vad det nu är, så vill man ju få vara den personen gärna som de öppnar upp för. Men jag har full respekt för att, att man har grejer som man inte är mogen för att, att släppa till någon annan.
Hur lätt är det att tacka nej till pengar? För man kan ju säga så att även om de spelar idag inte tjänar alls som här spelar, så är det ju ändå en stor skillnad om man kanske flyttar till Barcelona eller Chelsea eller Bayern München jämfört med att spela i Allsvenskan. För även där finns ju liksom en lockelse av pengar och status, och så kanske man känner som agent att det är kanske inte rätt för dig. Hur lätt är det för dig att säga till en spelare att nej, vi väntar?
Ja, men, det här kommer låta sjukt och folk tror säkert inte det här om man jobbar med herrfotboll. Men det är nästan tvärtom. Alltså, vi sitter med 30-åringar som tackar nej till femdubbla pengar i en bra liga, topp 5-liga i världen, för att de känner att det inte känns rätt och att de är oroliga för att det inte ska vara perfekt miljö. Och då är jag helt ärlig. Så då får man nästan säga så här, okej, du är 30 nu, du kanske spelar 3 år till. Hade det inte varit härligt att ha de pengarna och lägga undan, så kan du gå, om du tycker om din hund väldigt mycket, så kan du gå 1 år bara gå promenader med hunden utan att behöva tänka på att du ska dra in pengar. Och då blir de lite så här, ja, för att det är fortfarande den generationen nu som spelar är fortfarande så inpräntad i det här att man spelar för att se hur bra man kan bli. Och speciellt de som är lite äldre. När det gäller de yngre spelarna så ja, jag tror inte. Det är få som går för pengarna. Och de yngre är också medvetna om att spela en klubb där de mår bra och har det bra och utvecklas. Det är en investering. Och det kommer ge dem mer pengar, försöker vi förklara det på sikt. Så att de yngre spelarna, de ser att det är en investering i dem själva. De äldre spelarna är fortfarande den generationen som nästan tycker att det är lite fult med pengar.
Om man säger här sidan på agentområdet, så är det en våldsam konkurrens på att åtminstone varit över 100 förmedlare innan de införde de här nya reglerna. Det var många som inte klarade testet. Hur är det på damsidan? Hur är konkurrensen där?
Nej, men nu börjar det bli hård konkurrens. Vi började för 10 år sedan. Och då var, tror jag, medellönen var 8 000 i damallsvenskan. Och våra spelare tjänade ett par tusen i månaden. Och vi fick då 10% av det. Så att det blir ju inte jättemycket. Men gjorde det för att vi ville driva damfotbollen framåt. Och nu är det mycket pengar som kommer in. Och då kommer det också många människor som är intresserade av att ta del av de pengarna. Så att jag skulle säga att det är väldigt hård konkurrens. Vilket gör att vi också utvecklas. Sen är det asfrustrerande för man är en vinnare. Och varje klient man tappar måste man ligga vaken och analysera. Och man kan säga hur mycket man vill att man gör av andra skäl och andra anledningar. Men klart, man vill ju vara bäst.
Hur stort behov hos damklubbarna generellt, både i Sverige och internationellt, finns det av hjälp med scouting? Där ni kanske har en roll mer som scouting och förmedlare av information snarare än att ni är delaktiga i affären.
Ja, jag skulle säga att det är en enorm skillnad mellan klubbar. Och även om man tar de som har liksom historiskt sett hög status på här sidan, toppklubbarna i världen när det gäller varumärken, så är det stor skillnad däremellan också. Det finns en toppklubb i England som först nu börjar sätta ett riktigt rekryteringsteam med scouter och med så. Och fram till nu har de alltså varit i toppen av den ligan utan att ha egentligen något team som är speciellt utvecklat. Och har ju frågat oss mycket om hjälp och råd när det gäller spelare och i vissa fall också löner och utköpssummor. Så att det är en enorm skillnad. Sen är det ett gap som krymper och det finns, jag skulle säga nästan att fram till nu i alla fall så har de bästa klubbarna i Sverige, de har varit bättre nästan än utomlands. För de har inte råd att göra fel. Så att de lägger oerhört mycket tid på att se att det är rätt spelare, att det är rätt personlighet. De kan liksom inte satsa pengar på en spelare som inte passar perfekt in.
Om man lyssnar runt, jag pratade med Robert Vila, han som sa att han hade jobbat i Eke med att skriva länge kontrakt. Man pratade med Therese Sjögran, hon pratade om att Rosengård måste jobba så att ta fram spelare och sälja. Vilket tryck är det på era agenter från klubbarnas sida att se till att det blir en affär här? För vi måste få betalt för spelare X och Y och vi behöver in de pengarna.
Ja, det är klart det är tryck och samtidigt måste det ju vara, det kan ju inte vara orimligt att spelaren tjänar väldigt lite pengar under 3 år och sen ska man ändå vilja sälja den för jättemycket pengar, utan det är ju mer att det hjälper oss att dra upp lönerna. Sen så är det ju positivt att det kommer in pengar i svensk fotboll, så att det är ju en förutsättning för att vi ska få fram fler bra spelare, så att det tycker vi är positivt att det är rulle. Och indirekt, om man pratar specifikt om damfotbollen, så innebär det ju faktiskt att de stora herrklubbarna utanför Norden trycker in pengar i damfotbollen för att köpa loss spelare. Så att det är ju pengar som går in i damfotbollen. Så att det är positivt också, tycker vi.
Om vi ser på att du säger att du ligger sömlös när du tappar spelare, är det då spelare som upplever att men ni får inte iväg mig eller jag får inte tillräckligt bra avtal, därför byter jag? Alltså, driver spelare i den då yngre generationen, driver de på den utvecklingen och trycket genom att de vill att det ska hända saker?
Ja, alltså nu, så var det kanske tidigare för 5 år sedan att det var den känslan. Nu har vi ett enormt kontaktnät och vi har ju, tack vare att vi har haft bra spelare i alla klubbar egentligen, i alla länder, så det är inga problem längre. Och det tror jag inte att vi har tappat någon spelare på grund av det. Utan det är att det kommer in en ny typ av agenter. Jag tror att de har haft svårt att se att vi som kan vara de här som stöttar dem, håller dem i handen, hjälper dem, är ännu bättre kanske på att hjälpa dem i nästa fas när de ska in sponsorer och samarbetspartners. Så det blir så här, okej, nu har jag gått igenom det här, nu får jag mitt genombrott. Nu behöver jag ha sponsorer. Ja, perfekt. Du går in i nästa fas. Då hjälper vi dig med det. Men ibland så kan det vara lite svårt att koppla. Det är ju, det är för oss att lära oss kommunicera bättre vad vi faktiskt är bra på.
Hur viktigt är det ändå med spelarens utveckling att när man väljer en klubb att någon som ska lämna allsvenskan, man är klar med det, men liksom när man väljer klubb och hur följer ni upp det helt enkelt, att du spelar si och så och det går bra eller det går dåligt, du behöver slipa på det här?
Ja, men det är ju allt att det blir rätt match, och det är ju det man försöker göra är att lägga som ett pussel med så många bitar som möjligt så att det inte blir beroende utav en pusselbit, som det ganska lätt blir att ja, men hon gick dit för att hon älskar tränaren. Och så fick hon eller han kicken efter 3 dagar. Då är det ju skitjobbigt om det inte finns fler pusselbitar som är rätt för den spelaren. Så det är ju framförallt att se till att det är så många pusselbitar som möjligt som passar. En annan grej är tålamod. Och det, vi brukar tänka så att vi har aldrig haft någon spelare som säger ja, men jag stannade 6 månader för länge i den klubben jag var i. Om man har en spelare som vill till nästa steg för att hon är bäst där hon är just nu. Utan tvärtom, att ja, nu är jag verkligen, nu vet jag att nu kan jag det här, nu tar jag nästa steg och jag kan inte vara kvar här längre för att jag känner att jag måste ta nästa steg. Så att ja, sen hur vi utvärderar det är ju, det är också att förbereda spelarna, för att om man ska ta ett nästa steg så innebär ju det att man tar ett nästa steg. Och tar man ett för litet steg, då kanske inte ens är någon mening att ta ett steg. Och tar man ett för stort steg, ja, då får man inte spela en minut. Men det kommer alltid vara första 3 månaderna där det kommer vara svårt att få speltid, troligtvis, om man ska ta ett bra steg. Så att det är också att göra spelarna medvetna om vad de kan förvänta sig. Vissa länder har ju nästan som kutym att man spelar inte spelare första 2 månaderna, för de har inte alla relationer på planen. Man vill också att de ska komma in bra i gruppen, så att med hänsyn till dem, för att de ska få passningar, så låter man också dem vänta lite grann. Och så länge spelaren är medveten om det så är det ju inga problem. Men om man inte är medveten om det och kommer in och så blir det en besvikelse och sen börjar sätta sig på självförtroendet, då är det mycket enklare att hamna i något negativt liksom.
Om du skulle träffa unga tjejer och killar som kanske är 14-15 och de börjar bli uppvaktade av agenter, vad är de viktigaste råden för en ung talang som ska eventuellt välja att representeras av en agent?
Alltså det första skulle jag vilja säga är att om det är en agent som gör liksom, klart att det är bråttom med någonting, att det är bråttom att träffas, det är bråttom att skriva på någonting, då ska man bli skeptisk direkt. Det brukar vara första varningsklockan att det är något som inte... För att det finns ofta i de där yngre åldrarna så finns det inget behov av att ha en agent. Utan det är ju att vi agenter gärna vill vara den första att uppvakta spelaren när, så fort man får. Så att det lugnet skulle jag säga är jätteviktigt, och att man faktiskt uppmuntrar spelaren att prata med andra agenturer. Sen en annan grej som jag tycker är viktig är att en agent som kommer och pratar ner och pratar skit om andra agenturer, det är också ofta någonting lurt i görningen. En tredje grej som kanske är lätt att missa är att många tänker att man ska ha en agent som ska stå upp för en. Och det känner jag är ett av våra viktigaste uppdrag. Men den situationen som spelaren hamnar i, om man har en agent som inte har bra relationer med klubben. Man behöver inte vara bästa kompis, men som inte kan kommunicera för spelaren med klubben på ett bra sätt som spelaren gillar. Det är ju en katastrof som spelare. Det är ju det värsta man visste var ju att känna att det var någon pågående konflikt mellan den som representerar henne och klubben som man skulle till. Så det skulle jag också säga så här. Är agenter som kanske går ut i media och säger att ja, men den spelaren får inte spela för att tränaren är idiot eller klubben har gjort det. Kanske första tanken är ja, hon eller han står upp för sin spelare. Men att verkligen tänka efter så här, vem vill jag ska representera mig? Är det någon som har samma värderingar? Och det finns säkert spelare som är fine med det och kan spela bra fotboll trots att det pågår lite konflikter eller lite skav. Och då är det ju bara att köra på. Men om man inte är en sån spelare, att man ser hur agenten också vårdar andra relationer, inte bara den med en själv. Så det är de viktiga grejerna. Sen är det ju alla har olika behov och det är olika faser av en karriär också. När man är yngre så kanske man behöver en viss sak, och när man är äldre behöver man en annan. Jag hade en agent när jag gick till Fiorentina som jag inte såg egentligen, utan bara fixade kontraktet till mig. Då var jag 32, så att jag sket ju fullständigt i ens vad han hette, bara han fixade det där kontraktet till mig. Så ja, utvärdera lite var du befinner dig i din karriär och vilket behov du har av en agent för att det passar.
Den tidigare Hammarby-spelaren Petter Andersson valde efter spelarkarriären att ge sig in i agentvärlden. Idag är han en del av ett bolag tillsammans med bland andra Marcus Rosenberg och Berang Safari, där Andersson ska fokusera extra på spelarnas utveckling. Han har bland annat jobbat med Alexander Isak och Kristoffer Olsson.
Det är klart att landslaget har haft sina resultat som inte har gått så bra. Och sen så, som man har förstått det med alla ungdomslag också, liksom att de också riktar lite grann i prestation och resultat. Och så att det är väl, utifrån det så kan man ju bli väldigt färgad och tycka att allting är lite dåligt. Då. Men annars, jag kan ändå tycka att vi har rätt många bra fotbollsspelare där ute i Europa som är superspännande. Och som jag tror kan ta stora kliv och bli väldigt ännu mer profilerade ute i Europa om du vill säga.
Vi tar ju många olika grepp kring svensk fotboll. En sak är ju som har ändrats radikalt är ju förmedlare, agenter, att det är många, många fler så att säga. Och man kan ibland undra hur viktigt är det att som agent ta in spelarutvecklingen i perspektivet när man väger kanske status, pengar, andra sådana faktorer.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, men det är alltså jag som individ och liksom det bolaget jag driver, så är det en viktig faktor då. Men sen så är det väl också kopplat till att det kanske var att det är en bristvara hos klubbarna. Men alltså jag tycker att utveckling alltid ska vara prio. Det är någonstans genom utveckling att spelarna blir bättre och växer, både som spelare och människor, som de sportsliga resultaten också sen kommer. Så att det är ju, det är som en enkel metodik kan jag tycka.
Upplever du en stressad miljö runt hela fotbollsindustrin, att spelarna driver på det för att få till att ni behöver få saker att hända, annars byter de spelare eller byter de agent och tenderar att byta stall?
Ja, nej, men så kan det väl absolut vara. Alltså spelarna är ju, hela kulturen i fotbollen är ju väldigt kortsiktig och det går väldigt fort, och det är ofta, för ofta kan jag tycka då att det blir pengar som blir liksom i prio istället för den andra biten som vi brinner på med spelarutveckling eller utveckling generellt. Men sen så är det väl upp till varje agentur sen och liksom sälja in sin produkt och liksom vad är man står för som bolag. Hur är vi jobbar och få med rätt typ av spelare med på den banan. Då kommer inte det att hända på samma sätt då.
Hur lätt är det ändå att tacka nej till pengar från en större liga när man kanske inser att här får spelaren det lite svårare?
Nej, det är ju, som spelare kan det vara jättesvårt ju. Men i slutändan så är det ju spelarnas karriär och det är deras beslut som bestämmer liksom, om de vill göra det. Sen kan man ju som agentur ha argument som är för eller emot. Men i slutändan så måste man ju låta spelaren själv ta det beslutet och göra det valet. Och så får man stötta då utifrån det man kan när man väl hamnar där. Då, ifall det blir att den inte får spela till exempel. Men då, det är svårt. För jag bara spelar själv, och det är klart det är ju komplexa beslut man ska ta som kan ha ganska stor konsekvens på ens fortsatta karriär, och det finns inget facit, så att som det där och så är det mer bara att man får göra det grundarbetet som behövs göras utifrån liksom vilken klubb är man kommer till, hur spelar de, hur ser liksom kulturen ut där socialt, och så fånga upp så många olika områden som möjligt då, för att om det ska bli sannolikheten ska bli så bra som möjligt att man fortsätter spela fotboll.
När ni kommer till nära ett beslut för en spelare att komma till en ny klubb, vilka saker väger ni in och tycker ni att spelaren bör ta i beaktning för att ta beslutet eller inte ta beslutet så att säga?
Nej, men framförallt om det finns, alltså hur stort intresset är. Alltså så här, är det en seriös scouting bakom intresset, eller är det mer att man kanske ser en ekonomi i själva affären? Vilket i fallet kan vara många gånger kanske när spelare är gratis och så vidare. Att det är lätt att man kan få en spelare billigt och så kan man se en ekonomi. Men det behöver inte innebära att spelaren spelar fotboll där. Så just scoutingbiten, att man får träffa beslutsfattande, alltså beslutsfattande personer med sportchefer och tränare och liksom få höra deras syn på just den spelaren. Och så sen så liga och liksom hur den ser ut jämfört liksom till sin spelstil själv. Så det är liksom drömscenariot. Sen så ser det inte ut så. Det är svårt. Det är en hård konkurrens i fotbollsvärlden för spelare. Det är för många fotbollsspelare på att säga, men det är otroligt mycket duktiga fotbollsspelare. Och det är sällan du sitter och liksom kan välja mellan 3, 4, 5 klubbar. Så att det är väldigt komplext då. Så är det ju. Men man får göra det bästa man kan och så får man framförallt alltså hitta en väg som man tror på och analysera varje beslut man sedan tar för att liksom på något sätt längre fram på resan liksom ha en klarare bild omkring vad man letar.
Upplever jag att den säljande klubben ofta trycker på för att få in pengar så att säga idag kontra 5-10 år sedan. Nu kanske inte du jobbade aktivt med det för 5-10 år sedan, men jag upplever ju mycket mer idag att de svenska klubbarna är så otroligt sugna på att sälja spelare också för att få ruljans i ekonomin.
Ja, nej, men det har man hört om. Alltså, vi är rätt nya in i det här, framförallt. Men sen så har man ju hängt med, så man har hört mycket och man har mycket insyn och mycket kunskap om branschen i stort och liksom hur klubbarnas affärsmodeller funkar och liksom att de är mer och mer beroende av att de måste sälja ett visst antal spelare varje fönster för att liksom ekonomin och budgeten ska gå upp då. Och det är klart, sånt kan ju påverka en klubbs vilja att kanske få iväg en spelare ett visst fönster. Så att men det är inte så att vi känner att det har varit så, att det är sådana påtryckningar. Det har inte vi upplevt själva.
En del spelare som jag har intervjuat genom åren pratar ofta just om det är ett tryck att bli utlandsproff. Så det kanske inte kommer från klubben, utan kanske det ryktas mycket. Det är någon som är talangfull. Det skrivs mycket, spelarens kompisar pratar, alla liksom bara förväntar sig att det ska bli en flytt. Hur kan man liksom hantera det som rådgivare till en spelare?
Nej, men det är väl någonstans, alltså det viktigaste är liksom att man, det är ju fotbollen, så är det otroligt mycket röster. Och så spelar man väldigt utsatt, framförallt idag. Det var lite mindre när jag spelade, just med sociala medier och dess inflytande det har på människor generellt. Men också då specifikt fotbollsspelare. Att skapa det här lugnet och ha den här planen och liksom utbilda dem till att förstå att oavsett, alltså det måste finnas någon typ av struktur. Det får liksom slumpmässigt, får man liksom inte bara ta beslut, tycker jag då, tycker vi. Utan att man har en väldigt tydlig plan med varje enskild spelare, med att man lär känna dem som personer. Det är oftast liksom den mänskliga biten som sedan avgör hur bra det kommer gå på nästa ställe. Hur väl kan man liksom hantera en flytt till ett annat land, ett annat språk och kultur till exempel. Men även där, det är väldigt svårt. Och det är, i slutändan så är det spelarna som är ansvariga för allt, för sin egen resa. Så det är de som behöver utbildningen tidigt. Det är de som behöver utbildas och formas till att faktiskt förstå och ha rätt typ av förväntningar in i yrkesrollen professionell fotbollsspelare. Så att man skapar de förutsättningarna så att man kan få bättre resultat i slutändan.
Hur får man en utbildning? Ofta är ju detta unga människor som har kanske satsat allt på sin sport, på att liksom nå igenom det här nålsögat, och så på något sätt så ska man ta viktiga beslut men samtidigt kan det vara svårt, gissar jag, när man kommer liksom som ny, att se igenom den här världen av politik och pengar och en del fulspel är det ju också.
Ja, men jag har hängt med några av de avsnitten jag spelat in tidigare och tyckte det är intressant att lyssna på de som sitter på andra positioner i föreningar och i klubbarna och även på SEF och i förbundet. Och utbildningen ska ju komma från klubbarna tidigt. Och det är klart, agenter har ju också fått en enorm maktfaktor, pratas det om. En maktposition i spelarnas och fotbollens utveckling. Och det är väl någonstans det som har blivit så snett och fel, tycker jag. Att man måste ju forma dem mycket, mycket tidigare till att förstå och ha rätt typ av förväntningar in i yrkesrollen. För det är en extremt svår väg att gå. Procentuellt sett så är det ju otroligt liten procentuell chans att man liksom blir professionell fotbollsspelare när man är ungdom och spelar fotboll och drömmer om det. Så, där, så just den typen av utbildning kan man nog inte göra för mycket, tror jag. Utan den måste vara kontinuerlig genom alla år, genom alla led, och också få in agenterna i den utbildningen och få dem till att också driva det långsiktiga arbetet och forma deras, ja men, alltså mänskliga sida, men den mentala biten.
Man brukar ju säga att konkurrens är av godo på något sätt, för att man som konsument kan välja mellan många olika. Om man ser bland förmedlare och agenter, så har det ju ökat enormt. Jag menar, sen första gången FIFA tog ut en licens 95, då det var några stycken. Och sen bara nu är det ju 100 i Sverige, så att säga. Hur är liksom det trycket på er när då ni också känner av att spelaren kanske vill iväg, eller dubben vill iväg, att få behålla en klient?
Nej, men det är också, även det är komplext. Och som förmedlare idag så har du liksom, du kan skriva 2-årsavtal med klienter, med spelare, och sen så är det ju upp till spelaren själv att välja vem man vill jobba med. Men där får man ju lita på, alltså jag tror så mycket på att skapa sin egen produkt. Man skapar en produkt, ett erbjudande som vi står för och som vi jobbar med. Och det i sin tur skapar då den här tryggheten, och liksom har man en tydlig struktur och strategi omkring hur man jobbar och hur man kompletterar kanske jobbet som görs i klubben, och kan visa upp det mot klienterna, mot spelarna, ja men så är ju chansen mycket, mycket större, tänker jag, att det blir ett bra arbete tillsammans, och då finns det ingen anledning att man vill byta agent.
Om man skulle ge råd till spelare och till deras föräldrar och så, vad skulle dina råd vara till någon som är 14 och ett halvt och blir uppvaktad av olika agenter och liknande? Vad är ditt råd?
Ja, det är klart att göra en alltså, som måste man ha agent är väl punkt ett. Varför ska man branschen se ut så idag? Det är ju, rekryteringen börjar ju alldeles för tidigt, men det går liksom inte styra riktigt när agenter sätter igång sin scouting och när man börjar liksom pinpointa ut vilka spelare man tycker är intressanta och man tror kan i framtiden bli då en potentiell professionell fotbollsspelare. Så den är lite svår, men alltså verkligen våga stå emot liksom branschen eller kulturen, hur det ser ut idag. Idag måste man ha agent, det är liksom surret i väldigt tidig ålder. Så det är väl liksom verkligen där, ha is i magen. Och sen är det att liksom göra ordentlig research omkring de aktörer som kontaktar en och säkerställa liksom att de kan visa upp en professionalism på seriositet, att man har koll på vilka som jobbar och verkar i det bolaget och liksom skapa sig all typ av information man kan för att liksom ta ett slutgiltigt bra beslut sen när man väl väljer någon. För det är ett rätt stort beslut. Så att det är väl 2 sådana faktorer. Och sen så är det väl upp till, och mot spelarna specifikt, så är det mer att man måste bara ställa större krav mot sina förmedlare, tycker jag. Omkring vad man faktiskt blir erbjuden och på vilket sätt man blir hjälpt i olika moment. Det handlar ju till viss del absolut, det handlar om att man ska få hjälp att hitta en ny klubb. Vilket ju liksom är ett typ av arbete. Men sen också behöver man kanske oftast hjälp när man väl är i klubben. Och man stöter på patrull och det är lite utmanande för stunden, att man också då finns där och hjälper till och utvecklar dem även där. Så att de också vågar ställa större krav.
Blåvitt-legendaren Magnus Erlingmark gjorde över 250 matcher för IFK Göteborg. Han var en problemlösare på planen som kunde dyka upp på i princip vilken position som helst. Hösten 1994, när Göteborg vann sin grupp i Champions League före Manchester United, Barcelona och Galatasaray, var Erlingmark bäste målskytt med 4 mål. Numera är han generalsekreterare för Spelarföreningen, vars uppgift är att stå på just spelarnas sida. Ämnet agenter är vanligt förekommande, inte minst nu när uppvaktningen av lovande spelare går allt lägre ner i åldrarna.
Det är klart att det är lite småtöst för det blir kris på olika sätt då, i sådana fall. Alltså vi har ju svårt att kanske mäta oss internationellt lite grann. Kanske inte de förutom nu sista här då, men det är ju världsmästare när man kommer 2 efter, så att det är inte mycket att säga om. Här sidan har väl haft lite jobbigt sista 2 åren med resultaten och så vidare. Och även då på klubblagssidan internationellt så är det väl inte på topp där. Men samtidigt så är det ju jättemycket folk på matcherna hemma i Allsvenskan och det, till exempel, och så vidare. Så att det är spännande.
Vi gör ju ett avsnitt om agenter och jag tänkte höra, vad är din bild från spelarföreningen? Hur orienterade är spelare i frågor kring agenter och vi har ett nytt regelverk?
Ja, alltså jag vet inte exakt. De vet nog att det har kommit ett nytt regelverk och så vidare, men vad det innebär, men det vet ju knappt. Alltså parterna eller de som har skapat regelverket och vi som jobbar kring fotbollen heller, hur det ska tolkas framöver och så vidare. Det är ju flera länder som inte har fört in det fullt ut heller, och framförallt är det ju de stora länderna som inte har gjort det.
Och ibland så målas det ju upp en bild av att agenter är liksom ett problem. Å andra sidan kan man säga att de flesta spelare och kanske även ledare behöver representation. Vad är din bild av de mörka rubriker som finns kring kriminalitet och annat, där man ju påstår att det är en del av agentvärlden också?
Ja, alltså, vi är inte superinsatta, men det är klart att det har ju förekommit, och där det finns pengar så dit dras det ju kriminalitet. Men jag hoppas och tror med nya regelverket att det blir en skärpning och det blir svårare att liksom, ställa till problem och det blir lite krångligare för de här kriminella elementen att få plats.
I vilken ålder tycker du att man ska ha en agent? Jag tänker, jag menar, du har ju en egen son som är fotbollsproffs ute i Grekland här nu. Hur resonerar ni tillsammans och vid vilken ålder var det läge för honom att ha agent? Och finns det en ålder eller är det nivån som bestämmer när man ska ha rådgivare?
Det är jättesvårt, men alltså, min egen idé om att ha agent är när du behöver liksom och vill gå utomlands och så vidare. Jag tänker att i Sverige så kommer du, om du gör bra ifrån dig, så kommer du bli upptäckt av ledare och i andra klubbar och så vidare, och den vägen tar det fram och så. Det jag känner att man kanske främst behöver en agent, det är ju i samband med förhandlingar och sådär, att man, alltså, vad ska man begära? Många som ringer till oss, det är kanske föräldrar till unga spelare som kanske skriver sitt första avtal med en agent eller med en förening och undrar, hur ska vi göra? Vi har ingen aning, vad ligger nivåerna på? Vad ska vi tänka på i samband med avtalsskrivning?
Men skulle du säga att en agent kan hjälpa till att få en högre lön? Eller?
Ja, men det tror jag, som de vita lönerna liksom ligger på och så vidare ofta. Så att det är väl klart att de kan hjälpa till med det.
Så att, hur hjälper ni de föräldrar som hör av sig? Och just du har massa frågor och min son, dotter är uppvaktad i det här sammanhanget. Vad svarar ni?
Ja, nej, men vi brukar väl liksom resonera hur man tänker själv och så vidare. Alltså, vi säger ju att vi kan hjälpa till att titta på avtal. Har de fått ett erbjudande så skickar jag en avtal, så tittar vi på det. Och sen i frågor kring om de behöver agent eller inte, så, och vem de ska ha då. Alltså, verkligen lyssna runt och säg inte ja till första bästa, utan lyssna, ta referenser, prata med oss. Vi rekommenderar vi kanske inte någon agent före den andra, men om vi vet att någon agent har misskött sig så kanske vi liksom säger att den kanske du bör undvika i alla fall.
Hur vanligt är det att ni reagerar på kontrakt som ni får inskickade?
Ja, men det händer emellanåt, alltså, absolut. Det är ju, alltså, bara generellt, om du ska skriva ett avtal med en förening, så vill kanske en förening skriva ett avtal med en ung spelare som ofta är ju ett billigt avtal då, under lång tid. Och det kanske man inte ska göra här som spelare, utan det är ofta tvärt emot, att du har utvecklat potential och då kan du skriva om ditt avtal istället eller få ett nytt avtal om du har det något kortare. Samtidigt så kanske man inte ska tjäna pengar just i unga år, utan ser det som en utbildning. Det brukar jag väl också säga, att du får en utbildning betald där, och sen Men sen kan vi väl säga att när man väl blir, har gått ut gymnasiet till exempel, och man blir ska tillhöra A-truppen och så vidare i en förening i Allsvenskan, Superettan till exempel, och även kanske Damallsvenskan, så ska du ju ändå, om du tränar dagtid, ska du kunna ha en lön som du kan leva på. Alternativet är ju då, vi säger att det är helt okej att betala en låg lön, men då får ni se till att spelarna kan finansiera sitt liv och tjäna pengar på annat sätt i sådana fall.
Hur vanligt är det att ni får in avtal från agenter som inte är vad de borde vara, och vad brukar ni reagera på?
Ja, alltså nu är det ju, det har ju varit mallar för hur man måste skriva sina avtal, så att det är ju i sådana fall om inte de följer de mallarna, men det gör de väl ofta, för de måste ju skicka in, så fort de har skrivit ett avtal med en agent så måste agenten skicka in det här avtalet till förbundet, och är det felaktigheter i det så kommer förmodligen de att anmärka på det i sådana fall.
Om man ser till att en ung spelare, så är ju kanske utveckling det viktigaste. Du pratar själv om att man ska se det som en utbildning, att det bästa är ju liksom att man ska komma till en förening eller klubb där man får möjlighet att utvecklas. Ibland får man ju bilden av att agenter driver och placerar spelare. Vad är din bild av det, att agenter kan hämma spelares utveckling för att man själv vill göra en bra affär?
Ja, alltså jag kan inte säga att jag har någon speciell åsikt om det eller tanke eller erfarenhet av det, men däremot så finns det ju en risk att det blir så att man, eftersom man, ja, man kanske får bättre betalt på ett annat ställe, och då kanske man som inte är bäst, eller som kanske inte är bäst för spelarnas utveckling, är man en långsiktig agent och vill jobba länge med det här, då väljer man det valet som man tror ger bäst fotbollsmässig utveckling, för då ger det också så småningom också bäst ekonomisk utveckling. Så
vi vet ju att Svenska fotbollsförbundet bedriver viss utbildningssatsning gentemot spelare. Så hur gör ni för att utbilda era medlemmar i spelarföreningen om liksom faror och nyheter och annat i det här, på det här området?
Ja, men Vi försöker ju förmedla det på olika sätt. Vi skickar ut nyhetsbrev. Vi är ju ute varje år vid flera tillfällen. Försöker vara ute i föreningarna och prata med medlemmarna och spelarna och så vidare. Vi hade här de här två dagarna som var måndag och tisdag, så hade vi träff med ombud under två dagar och diskuterade lite olika frågor. Men Det är så otroligt många frågor som vi skulle behöva diskutera med spelarna om och hjälpa dem och stötta dem med. Så att det blir svårt, utan det handlar mycket om att prata om lite allt möjligt. Och så kanske spelarna, ja men det var någonting med försäkringar där. De har inte koll på allt, men då vet de att ja, men det var ju någonting som spelarberedningen sa där. Ja men då tar vi kontakt när det gäller det. Hur var det nu igen? Så att åtminstone kan liksom vara lite på tårna där. Men sen är det ju, alltså vi känner ju att det är vår uppgift på något sätt att försöka skydda spelarna så mycket som möjligt, att få in såna här olika skydd i kollektivavtal till exempel, så att det blir en trygg arbetsmiljö.
Jag tänker alla drömmer att tjäna massa pengar och bli proffs och spela Real Madrid och så vidare, men hur medvetna är spelarna idag om vikten av dubbla karriärer, att förbereda för nästa steg när man väl slutar och så vidare?
Alltså jag vet inte, det är, många kanske inte ens, de vill inte öppna den luckan riktigt, utan man kör ungefär som ni vill prata om försäkring, så är man inte så där, vad ska jag ha försäkring, liksom det kostar för mycket, jag kan köpa en iPhone istället. Alltså man kanske borde vara lite mer långsiktig, men det handlar ju för oss också om att hjälpa till och förändra attityder kring det. Alltså att se till att förbereda för nästa karriär, har forskningen visat att det till och med hjälper din fotbollskarriär om du gör någonting vid sidan. Du får en liksom en kanske mer avslappnad inställning till ditt idrottande utan att vara mindre professionell. Det är ju här ju bara liksom min egna upplevelse. Jag spelar med kompisar som när man fått barn, så har de plötsligt liksom blir bättre fotboll, då får något annat att fokusera på. Det är samma sak om du gör någonting vid sidan av fotbollen. Så är det inte bara fotboll i ditt huvud. Dagarna när det går bra så är det inga problem. Men de här dagarna när det kanske du blir skadad, det inte går så bra, du får inte spela så mycket som du vill, då är det ofta väldigt skönt att kunna ha något annat att fokusera på. Så det är en viktig bit för oss. Och vi planerar en satsning på akademier och yngre spelare under 18 år för att kunna informera dels spelarna, deras ledare, men också deras föräldrar att om vad man bör tänka på. Agenter, avtal, försäkringar och just dubbla karriär. Det man kan säga, det är de fyra hörnstenarna som vi förmodligen kommer att fokusera på för dem. Då, så
upplever du att det finns ett underskott på information gällande just det när det handlar om unga spelare?
Det är ju inte ute så mycket så vi vet inte. Men vi tror ju det, och det upplevelsen är också att i dialogen med SEF och deras ansvarig för akademierna att åtminstone finns det ett behov där. Det finns ett behov av att hjälpa även klubbarna med de här bitarna. Att hjälpa dem att utbilda spelarna på de här delarna.
Vad skulle du säga är det viktigaste om man är en ung tjej och en ung kille och drömmer om att spela för Real Madrid eller Manchester United, men där det är lång väg dit? Vad är det viktigaste att tänka på just när det gäller agenten?
Ja, nej, men jag tänker det att behöver en agent och till vad du behöver den i sådana fall. Och sen ta referenser, träffa agenter, träffa flera agenter, prata med dem och se hur de resonerar. Och hur de ser din utveckling framöver, hur de tänker. Så får man har förmodligen själv en tanke och åsikt tillsammans med kanske sina föräldrar eller med någon närstående som man brukar bolla med. Och så får man väl utifrån det bestämma och från vilket datum man behöver eller vilket år man behöver hjälp med de här bitarna. Men vi finns ju med i bakgrunden och kan stötta. Vi är ju inte agenter, utan vi kan ju hjälpa till i bakgrunden i alla fall. Titta på avtal. Vi ger råd för föräldrar och spelare.
Den förre elitspelaren Mikael Torstensson är nyutnämnd utbildningskonsulent på Svenska Fotbollförbundet. Där blir det nya agentregelverket, som innebär en rad förändringar, ett stort fokusområde. Alldeles nyligen föreläste Torstensson för spelarna uttagna i det svenska 15-årslandslaget på temat hållbara och långsiktiga karriärer. Torstensson kommer i sin nya roll även arbeta mot problemen med matchfixning.
Vi jobbar ju i grund och botten med två ämnen, och det är agentverksamheten och matchfixning. Och är väl ute och utbildar och föreläser egentligen i hela den svenska fotbollsrörelsen.
Hur är din bild att kunskapen är bland unga spelare, både tjejer och killar, kring agenter och regelverk?
Nej, men först och främst så är den väl just nu kanske ganska låg då, eftersom det ändå är ett nytt regelverk. Så det är svårt att läsa av exakt hur bra koll man har haft på tidigare förmedlarreglement och sånt. Men det varierar ju såklart enormt mycket utifrån vilken ålder det är på spelarna, vilken miljö de befinner sig i och sådana saker. Men generellt sett så är det såklart att alla har koll på att det finns något som heter fotbollsagenter och att det är en del av den moderna fotbollen, fotbollsvärlden.
Jag satt och kollade på fotbollskanalen här igår och ser det här inslaget om Zlatans grabb som är född 08 och de har ett läger och man ser agenterna sitter på rad. Vad är åldersgränsen för spelare att signa på för rådgivare?
Ja, bra att du nämner det. Jag var ute på det landslagslägret och föreläste för övrigt om agenter för den årskullen i måndags. Och det var helt rätt. Det var lite fler människor där än normalt sett. Det nya regelverket så säger FIFA att man får skaffa en agent 6 månader innan det, så att man får skriva sitt första professionella avtal utifrån de nationella reglerna. Så då blir det följaktligen 14 och ett halvt år i Sverige då, eftersom man får skriva sitt första professionella avtal från 15 år.
Hur ofta hör ni av föräldrar eller andra att agenter approcherar spelare även innan de fyllt 14 år och 6 månader?
Kanske inte så ofta på det sättet att man hör av sig specifikt och säger att nu har den här personen hört av sig till just oss. Men vi är ju fullt medvetna om att kanske framförallt i storstadsområdena och kring akademiverksamheter och till viss del eller framförallt i akademiverksamheter så hör man av sig mycket tidigare än så. Absolut.
Vilka råd ger ni till spelarna när ni är ute och föreläser?
Men vi har försökt att plocka ut först och främst har vi försökt att plocka ut de viktigaste delarna i regelverket. För egentligen, när jag föreläser för spelare då, och framförallt unga spelare, så handlar det om två saker. Det ena är ju att på ett pedagogiskt och enkelt sätt förklara regelverket. Det vill säga vilka är de viktigaste delarna för dig som spelare att förstå och förhålla dig till. Tillsammans med dina föräldrar, dina vårdnadshavare såklart också. Det är inte alltid jag får förmånen att föreläsa för unga spelare tillsammans med föräldrar. Det är ju det optimala egentligen, men så ser det ju inte alltid ut. Så att till viss del pratar om regelverket. Då är det ju kanske de mest givna delarna är ju att man måste säkerställa att man faktiskt har en agent som har en FIFA-licens. Det kanske är en av de viktigaste delarna. Prata mycket om det här med intressekonflikter och att spelarna liksom förstår att man ska välja en agent som faktiskt representerar dem. Och om de representerar fler parter då, vilket man får göra till viss del, så ska man i alla fall veta om det. Det är väldigt viktigt. Pratar om vikten av skriftliga avtal. Att man skriver ner och kommer överens. Och att man som spelare också förstår att i slutändan är det ju faktiskt man själv som ska betala för en tjänst man köper. Lite som i övriga livet så att säga. Om du köper någonting eller köper en tjänst så ska man ändå förstå att man måste nog betala för den. Så det är väl regelverket.
Jag tänker där på med kostnader, Mikael. Hade det inte varit bättre att kostnader för förmedling och förmedlingsavgifter eller vad man ska hade legat direkt hos spelaren?
Det är så grundregeln är. FIFA är väldigt tydliga med att varje part ska betala sin del. Men sen har man då, som i alla regelverk, undantag. Och där finns det då ett undantag att den köpande klubben får betala spelarens agent arvode. Men det är just precis en sån sak som vi försöker berätta att de får göra det, men de har inte som krav att göra det. Så att det kan ju finnas föreningar som kanske säger att vet du vad, vi vill ha dig som spelare, men vi vill inte betala din agent. Och det är tillbaka till det då ändå att spelaren förstår att de i slutändan är ansvariga för att betala sin del, din part så att säga.
Det man tar del av är ju att det ofta förekommer gåvor, allt från pengar, klockor, väskor och annat. Vad gäller för någon som kommer hem till ens familj och kanske vill ge gåvor till en som spelar eller till ens föräldrar?
Att det inte är tillåtet. Utan det står ju uttryckligen i regelverket att det inte går. Man får inte göra så helt enkelt åt något håll för den delen. Det är inte så att en spelare heller får försöka få en agent att representera sig genom att ge gåvor. Så det där gäller åt båda håll. Inga gåvor, utan arvodet gäller utifrån det avtal man förhandlar fram och de här procentsatserna som ni vet om att agentkollektivet inte är helt nöjda med. Men det är det som gäller. Så att, och det är vi väl jättetydliga med, framförallt eftersom vi vet att det sker och att det är en, liksom en viss snackis liksom, att råda framförallt unga spelare att bara tacka nej direkt och sen såklart vända sig till vuxna om man behöver så att man har rapporterat det liksom.
Du är ju då föreläser för ett gäng 15-åringar. Vad ska man göra för att nå de som egentligen åtminstone i praktiken ska bestämma över dem, det vill säga deras vårdnadshavare? För det är på något sätt de man också måste nå med den här kunskapen, eller hur?
Nej, men absolut. Det är inte så att jag i mitt arbete enbart ute på landslagsläger, utan vi försöker ju komma ut i stort sett bjuda in oss till alla miljöer vi kan komma in. Så att jag var ute på pojkarna och landslaget i måndag som sagt, och då träffade jag totalt 66 spelare, och det är ju jättebra att träffa dem. I ett annat sammanhang var jag ute i en Stockholmsförening här, om det var förra eller förra veckan också, och då träffade jag drygt 50 spelare som hade föräldrar, vårdnadshavare med, och det är ju kanske såklart det optimala. Jag menar, då fäster ju informationen på ett annat sätt, och det är ju också, det är enormt viktigt att utbilda unga spelare om det här, men man får ju såklart lägga det på en rimlig kravbild vad de ska liksom klara av. Så jag är ju väldigt noga med att hela tiden påpeka att föräldrar och vårdnadshavare måste hjälpa till, så att det är jättebra. Sen håller vi på att titta på hur kan vi få ut infon. Ja, ni vet det här klassiska att liksom våren att sippra ner i den svenska fotbollsrörelsen. Så till spelare, till ledare, till föreningar, till föräldrar. Så att ja, det gäller att utbilda på alla sätt.
Vad är de vanligaste frågorna du får när du är ute och pratar?
Ja, den vanligaste frågan är nog ändå i slutändan, vad är en bra agent? Det är väldigt, väldigt vanligt, och jag fattar frågan. Alltså det är ju typ lite essensen av det hela. Vad är en bra agent? Och mitt svar på det är väl oftast att det kan jag inte säga, för jag känner inte dig i detalj, just dig som individ. Men då är det tillbaka till det där när man utbildar också kring det här att få dem att förstå och lära sig att mycket handlar ju om ditt behov. Vem är du som spelare? Hur ser din karriär ut just nu? Vart är du? Vart är du på väg? Och vilka behov har du i framtiden? Och att det är egentligen det som ska styra analysen kring, behöver jag en agent? Kan jag representera mig själv? Vilken typ av agent behöver jag? Så det är väldigt mycket sånt vi pratar om, och jag försöker liksom, ja, vad ska man säga, utgå från det när jag pratar med unga spelare. Alltså hur kan ni se på agentverksamheten för att bygga en framgångsrik och hållbar karriär? Det är det. Och inte bara prata om bovarna och banditerna, så att säga.
För det är ju det vi borde säga handlar ju lite om, att liksom utbilda spelare, utveckla spelare, och där man ju åtminstone ibland kan få bilden av att agenter gör affärer som kanske gynnar dem snarare än gynnar spelarens utveckling. Hur stor risk ser du att det sker att faktiskt spelare hamnar i kläm och därmed också liksom svensk fotboll går miste om utveckling precis som individen själv?
Nej, men självklart, när det är en sån bransch med så mycket pengar, så kommer det locka till sig, ja, men först, alltså vi har varit inne på det här med liksom de rent ohedliga personerna, de som inte vill följa regler eller rent av är kriminella, men sen kommer det också då finnas någon form av spann mellan bra och mindre bra agenter. Så att det är ju såklart jättebra att hitta en agent som har en långsiktig syn på just din fotbollskarriär. Och så kan ge dig råd som kanske inte bara handlar om att maximera nästa avtal eller maximera nästa övergång, utan se på det på lite längre sikt. Att om du flyttar till den här klubben så kommer du få troligtvis få mycket speltid, och det kan betyda att nästa övergång blir den här. Så att, ja, det är väl det mycket en bra fotbollsagent handlar om.
Om man tittar åldersmässigt, vad är det tidigaste det du har fått till dig att agenter och rådgivare approcherar eller närmar sig en spelare och föräldrar?
Jag har inte någon exakt ålder så, men jag skulle nog säga att kanske redan runt 10 års ålder, 10-11 års ålder. Alltså det finns ju miljöer som liksom är ja, där man då kan hitta den typen av spelare, om ni förstår vad jag menar. Alltså tidigt selekterade miljöer, akademimiljöer som har den inriktningen. Och då blir ju det en fysisk plats att leta framtida fotbollsspelare i. Så att, någonstans där. Så utifrån regelverket så skulle man ju föreläsa någonstans vid 14-15 års ålder. Men det finns inget som säger att vi inte skulle kunna göra det ännu tidigare. Det handlar ju bara om att hinna med.
Det finns ju rapporter från polis, olika undersökningar. För polisen Fredrik Gårda gjorde en undersökning kring det här att ja, men det kommer in kriminella element i den här världen i mycket pengar och liknande. Hur är fotbollsförbundets bild av status? Är det så illa som det beskrivs? Är det värre? Är det bättre?
vi tycker nog att den senaste fenomenrapporten från NOAA är spot on. Och så den beskriver avarterna bra och liksom hur illa. Så att nej, men jag tror vi har med oss samma problembild. Sen är det ju svårt att säga, den är ju ändå skriven utifrån det förra förmedlarreglementet och att det varit en oreglerad marknad på internationell nivå. Så att det är klart att allting framåt blir ju någon form av hypotes och gissa sig till lite hur det kommer påverka. Men i grund och botten korrekt.
Vad kan fotbollsförbundet göra mer för att mota den här problematiken? Eller hamnar det på polisens bord?
Jag tror att vi befinner oss någonstans att precis som FIFA så ska ju SVFF se till att det är regel efterlevnad i de delar vi kan. Det är jätteviktigt. Regelverk som inte efterlevs ska ju, då ska det bli en uppföljning på det. Så det är ju, det är såklart jätteviktigt att vi tar vårt ansvar så gott vi kan. Sen är det såklart att rent kriminella handlingar och framförallt när vi börjar komma in på liksom, gängkriminalitet och organiserad brottslighet så självklart då måste man ta det polisiärt. Det är liksom inget, för mig är inte det något, det är inte antingen eller vem som tar sitt ansvar, utan vi tar så mycket ansvar vi kan, framförallt då för det förebyggande och att vara ute och utbilda kring det, men också se till att regel efterlevnaden finns.
Upplever du att ni på förbundet har tillräckliga resurser? Nu har ni utökat med dig så att säga, men upplever du att ni har så det räcker för att utbilda och liksom försöka förebygga den här problematiken?
Det tror jag, i och med att jag och Johan Claesson, vår integrity officer, ändå har möjligheten att arbeta väldigt inriktat mot just matchfixning och agentverksamheten, så tror jag att det har gjort ett jättejobb historiskt och då framförallt kring matchfixning. Så det är egentligen det vi tittar på. Kan vi se till att svenska barn- och ungdomsspelare går igenom samma typ av utbildning så att säga. Att man förstår regelverket, man förstår allvaret och med agentverksamheten också förstår vad som är en bra agentverksamhet, så tror jag att vi kan komma väldigt långt på det. Och jag tror att jag gjorde en liten sammanställning här bara på någon månads tid, så har jag nästan träffat över 400 personer och utbildat kring det här. Så att jag menar, det kommer vara gasen i botten framåt. Att bara träffa så mycket spelare, föreningsledare, distrikt, intresseorganisationer och liksom gå ut där och också försöka hjälpa dem hur man med verktyg, hur man bedriver den här verksamheten på ett bra sätt. Det är mycket det leder till. Liksom.
Har du hopp om att det här nya regelverket från FIFA som kom 1 oktober som börjar fasas in, även om det finns motstånd bland agenter på vissa marknader och så, men har du hopp om att det kommer att göra att fotbollsmarknaden blir mindre vilda västern?
Ja, det har jag absolut förhoppningar om. Men vi är inte naiva och tror att man laddar upp det här regeldokumentet på webben och sen hoppas man att alla läser och följer det. Utan det är ju verkligen tillbaka till det att vi måste jobba med att få ut det i hela fotbollsrörelsen. Och vi måste jobba med regel efterlevnaden och påpeka hur viktigt det är. För jag menar, i slutändan är det ju spelaren som väljer agent och föreningar och alltså sportchefer och den typen av funktioner som jobbar med det här dagligen som måste se till att regel efterlevnaden fungerar i sina klubbar. Det är jätteviktigt.
Nu har vi ju lyssnat på ett par agenter och vi får ju vara tydliga med att säga att de representerar sig själva och vi vet att det är stor konkurrens och så. Men vi vill ändå höra från agenter både på här och damsidan plus spelarförening och fotbollsförbundet. Det som slår mig lite är att det verkar vara lite stress i hela systemet. Alla vill ha pengar, inte bara agenter utan även spelare vill iväg, klubbar vill sälja. Det pumpas ju på både på här och damsidan. Hur viktigt det är för svenska klubbar att sälja?
Ja, men det är extremt tydligt. Tar man det här med förmedlaravtal så sträcker de sig över 2 års tid. Och det är klart att det innebär ju också en viss typ av stress från förmedlarna eller agenterna själva att få någonting att hända under kontraktstiden? För det är ju jättevanligt idag, betydligt vanligare än tidigare, att klienter byter mellan olika agentfirmor och olika förmedlare flera gånger, skulle jag säga, under en karriär.
Ja, och det är ju en stor skillnad, och man inser ju också att det som kanske inte var så vanligt förr i tiden heller är ju att det är, man värvar en spelare för att man ser att nu ska den spelaren vara här ett par år, sen ska vi skeppa vidare. Du hade ju kort gästspel i Landskrona Boys ett knappt år som sportchef, då även inblick via hitup. Så, men visst är det en viktig faktor, och i avsnitt 3 pratar vi ju med projekt 500 representanter om det här, om att sälja, att vi måste bli bättre på att sälja. Då behöver man ju agenter.
Ja, men definitivt. Det är klart att första anblicken utifrån, Olof, är ju att när man läser på fotbollskanalen hur mycket kostar en agent per år för svensk fotboll, så är det hiskliga summor. Det är över 100 miljoner. Men i de här intervjuerna vi har haft nu i avsnittet så är det också tydligt att de bidrar med mycket saker. Och tittar man på här sidan så finns det ju en scouting-sida som är eftersatt, skulle jag säga. Det är många som är duktiga, många som håller på och bygger upp en scouting-sida. Men förmedlare bidrar ju även med scouting till klubbarna. Så det är ju en sida dessutom. Och framförallt att hjälpa spelarna i olika karriärsval. Det är ju det huvudsyftet med att ha en förmedlare överhuvudtaget. Och där är det klart att det är inte bara agenternas fel, utan det är ju som du säger att klubbarna brottas ju med att bibehålla och försöka växa som förening, och då behöver det större resurser och mer pengar. Och det är klart att det blir allt mer viktigt för föreningar att sälja spelare kontinuerligt för att hålla liksom hjulen snurrande.
Ja, och för på något sätt också lite, det blir ju lätt att ett sånt här avsnitt handlar ju liksom om, ja, men agentens ansvar för spelarutveckling och liknande. Man ska ju säga att även om det är vanligt att säga att de agenter tar pengar från, liksom från systemet. Jag menar, finns inte en aktör, FIFA-agent, UEFA-agent, fotbollsförbundet-agent, SEF-agent, de betalar 100 miljoner kronor till Rune Hauge för att förhandla det senaste medieavtalet. Så det blir ju lite, ja, på något sätt när far super. Alltså, man måste ju, alla behöver agenter. Däremot tycker jag det är intressant att höra genomgående från både agenterna men även spelarförening och från fotbollsförbund. Ja, men att ta sig tid när man ska bli rapporterad av en agent, att försöka träffa många, att försöka ställa sig frågan, behöver jag en agent eller är det status? Och, alltså den typen av frågor, jag fattar att det är jättesvårt, och därför måste man ju få in föräldrar, för även de har ju ett ansvar. Och sen ligger ju för mig mest ansvar egentligen på föreningen, men och föreningen medlem fotbollsförbundet. Det är ju bra att förbundet och spelarföreningen gör sådana saker och informerar, eller hur?
Ja, och det behövs bli ännu bättre och ännu komma ut ännu tidigare till framförallt vårdnadshavare i det här fallet, att de får en insikt och förklaring och kunskap om hur hela systemet är uppbyggt och när behöver man ha agent. Jag har väl varit inne på det tidigare kring det här med specialisering och att det blir tidig elitsatsning. Det är lite samma här, att det kryper ner i åldrarna. Jag är rädd att liksom den här genuina glädjen till sporten och fotbollen riskerar att försvinna med alla förväntningar, krav och jag har även upplevt stress för en ung person, och det tycker jag är alarmerande när det blir för tidigt, den här känslan av att man på något sätt har en elitkarriär och det att man behöver träna mycket och satsa på sin sport, det är ju jättetydligt, men den här genuina glädjen får inte försvinna, och det tenderar och riskerar att göra när det blir för allvarligt för tidigt, tror jag.
Ja, men du flyttade själv i unga ålder till Italien med Andreas Isaksson, du gick väl till Torino och han gick till Juventus, och i efterhand kan man väl säga att det var för tidigt, du behövde backa tillbaka. Vad är det som är så svårt där för att man är ung talang och känner att världen är mitt ostrom på något sätt, jag ska bara ut och lyckas?
Ja, men framförallt är det att ha en omvärldsanalys och liksom hur kan man ta in, okay, hur bra är jag i jämförelse med det som finns där ute? Och det är klart det är enormt svårt, och jag tycker Petter är inne på det flera gånger också, att det är någonstans i slutändan spelaren som bestämmer. Så även om då rådgivare säger det ena eller det andra. Så det är också svårt för den, för att med den här stressen som finns också, så talar man om sanningen. Det kanske man också är rädd för, att tala om sanningen för en spelare, för då riskerar man att tappa honom, för då blir han sur för att inte han upplever att man tror tillräckligt på den också. Tar jag mig själv som exempel, så är det ju jättetydligt att jag skulle absolut inte gå till Torino och Serie A, som på den tiden var Premier League idag. Jag skulle stanna till HIF ytterligare något år, fått den här erfarenheten på hemmaplan i en lite tryggare miljö, och sen kunnat ta det här steget ut sen när jag var betydligt mer redo för det. Och det är som sagt, när man är 19-20 som jag var i den åldern där, det är svårt att sortera rätt, och där behöver man hjälp, och där fyller faktiskt agenten en viktig funktion. Även om det är klart att de här 100 miljoner som jag snackar om, de tycker man ju på utsidan att fan, kan vi inte bygga fler konstgräsplaner, inomhushallar, vi pratar ju om infrastrukturproblem och så vidare, men de fyller en funktion i den typen av arbete också.
Ja, man önskar ju att de vågar ta de här ärliga samtalen, även för jag fattar att risken finns att då går spelaren till någon annan som säger att ja, men det är klart att du ska ut, att det är ju svårt. Och jag tror att den tillvaron du upplevde som 19-20-årig talang, jag tror att det är ännu värre idag med sociala medier, med tryck liksom utifrån. Man följer att liksom fotbollen blir mycket mer av identitetsmarkör, och man följer hur ens idoler eller de man ser upp till flyger privatplan i Louis Vuitton-dräkter och allt vad det är. Det är så mycket av det runt om fotbollen som man ju inte såg för 20-25 år sedan på samma sätt. Vilket jag tror också pressar spelare att kanske inte fatta beslut som är bäst för deras fotboll.
Nej, jag håller helt med dig. Det är ett otroligt problem med den brus och stressen som skapar alla de här förväntningarna. Du pratar om sociala medier och så vidare. Det är ju otroligt svårt för en ung person att kunna sortera och sluta jämföra sig med alla andra. Och det är klart att när man jämför sig, så jämför man ju sig alltid med dem som är lite högre upp i pyramiden än en själv. Såklart. Och det är naturligt, för det är också någonting som driver en framåt. Men försöka liksom fokusera på här och nu, nästa träning, nästa match. Det är någonstans det som tar dig till nästa nivå. Inte att sitta och jämföra sig med vad alla andra sysslar med och inte gör också.
Och fascinerande där är på något sätt att det är ju inte bara i fotbollens värld pengar är viktiga, det är ju hela samhället i stort. Jag menar, hela världen har ju blivit så, och Sverige har ju verkligen förändrats. Att man prioriterar pengar är någon slags signal att man har lyckats. Och det är ju lite oroande, tycker jag, när man hör om det nya regelverket som trädde i kraft 1 oktober. Att det är osäkerhet, vissa länder håller emot. Jag tycker det var, jag garvade när jag hör Lisa Ek prata om att ja, vi agenter ska ju värna om spelarna. Samtidigt går 90% av agentfirmorna emot att man ska begränsa hur mycket vi tjänar av spelarna. Då kan man ju undra liksom, hur mycket är det? Bryr man sig om spelarna eller bryr man sig om sig själv?
Och det tror jag det är väldigt varierande också. Jag tror det finns många otroligt seriösa aktörer, men det är klart att både Erling Mark och Torstensson är inne på det också, där det finns mycket pengar samlas personer som vill ta del av de här pengarna. Och klart det är otroligt svårt, du är inne på det också, där att en agent bidrar till en att affär blir gjord, och då klart att vissa gånger behöver man kanske kompromissa med etiska värderingar på olika sätt, kan man väl säga, i samband med affärer som på något sätt möjliggör affären i sig.
Ja, vi får se om det blir någon styrsel på detta. Klart är att agenter har en påverkan även på svenska fotbollsspelare och deras utveckling. Och det är avsnitt 10 ni precis lyssnat på. 9 tidigare om ni har missat de andra. Många intressanta gäster och avsnitt. Kom in med era reaktioner till oss via sociala medier till mig och Erik. Vi finns båda på X och Twitter eller olof.lund@tv4.se. Gärna ett ljudklipp, så tar vi upp det. Kul att många är engagerade, för det är vi också, eller hur Erik?
Ja, men det är klart. Väldigt spännande poddserie det här.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.